Det är ju en spännande tid vi lever i just nu, tycker ni inte det? Lite väl spännande parlamentariskt sett. Och jag har känt på något sätt ett tilltal att jag ska predika om just den här rubriken. Att för en tid som denna. Utifrån att jag vill idag ta med oss till Esra bok i Gamla testamentet. Nästa söndag så tittar vi på Esters bok. Och söndagen därefter på Nehemja bok. Därför att jag är övertygad om att Gud talar alltid till sitt folk i alla tider. Jag kan tänka mig att Israels folk hade en viss misströstan efter den babyloniska fångenskapen. Vi ska strax få en liten historisk resumé. Och på något vis ser jag att i de här böckerna som då är skrivna eller handlar om perioden efter fångenskapen. Så det är som att Gud lyfter upp igen och talar om för folket. Jag är fortfarande historiens Gud. Jag har fortfarande er och den här historien i mina händer. Frågan är om ni vill gå med mig, om ni vill lita på mig. Jag ska bära er framåt. Och jag satt rubriken för en tid som denna utifrån att Mordokaj i Esters bok säger till drottning Ester det. När hon är drottning i templet eller i Susans borg hos den persiske kungen. Och hon har chansen att rädda folket. Och då säger han, kanske är det för just en tid som denna som du står här som drottning. Därav rubriken. Så att idag fokuserar vi på Esras bok. Och jag vill ta med er på en liten, vi ska se om det här funkar idag. Ja, men titta. En liten bakgrund för att ni ska hänga med. I Samuelsböckerna, kungaböckerna och krönikeböckerna i Gamla testamentet får vi följa med folkets historia. När folket från början är Guds eget folk, de har en kung och det är Gud själv, Javé, Herren. Men de ser hur alla andra folk har det i landet dit de kommer och begär att få en kung, precis som alla andra folk. Profeten Samuel, kanske ni kommer ihåg, han varnar folket och säger, om ni får en kung kommer den kungen att begära skatter av er. Den kungen kommer att ta era söner ut i krig och ni kommer att också förlora era söner. Alltså, begär ni en kung, så om ni får det så kommer den kungen att inte göra allting som ni vill bara. Han kommer att gå sina egna vägar också. Hur som helst så vill folket ha en kung. De får en kung. Och det visar sig ju att det Samuel sa stämde. Det blev tuffa tider. Vissa kungar, läser vi om i de här böckerna, följde Guds hjärta. Visste precis. Guds bud, Mose lag, de följde det rätta och det riktiga. Andra kungar struntade fullständigt i det. Var helt korrupta, tillbad andra gudar, byggde tempel åt andra gudar. Och gjorde allt möjligt som var fel i Guds ögon. Och det här förledde folket till att också tillbe landets gudar som fanns där innan de kom dit. Och det här orsakar problem. Och med detta löfte om landet så finns det några förbundsregler. Och det är att om de inte håller sig till det Gud har sagt. Om de inte följer honom och hans påbud. Så kommer Gud se till att de förlorar landet. Och vad är det som händer? Jo, år 722 så kliver assyrerna in på arenan och utplånar den norra delen, Nordriket. För det är nämligen så att Israel har inte ens kunnat hålla ihop sitt eget land. De har inte ens kunnat vara vän med varandra, brödrafolken. Stammarna. Så det har bildats två länder av ett land. Och sen blir det Nordriket utplånat år 722. Det övriga Sydriket fortsätter att leva. De har kungar, en del tillber Gud och ärar honom. Andra gör helt motsatsen. Och folket fortsätter att bryta Guds bud. Och det leder till att kungen av Babel, det babyloniska riket med Nebukadnessar i spetsen, intar Juda. År 586. Och för bort folket i fångenskap. Till Babylon. Till ett helt annat land. Det var på den tiden ganska vanligt att man gjorde så. Man deporterade hela folkgrupper. Man tog dem från det de var vana vid, de var uppväxt vid, de kunde, och flyttade dem till ett land som inte var deras, för att få makten över dem. Och så blev det också för judar. Och när vi kommer in i berättelsen om Esra och är de här böckerna som vi nu ska studera tre söndagar, så kommer vi in i slutet av perioden i fångenskapen i Babylon. Babyloniska riket har fallit därför att det har kommit ett annan stark makt som heter Medien Persien. Och de har tagit över. Och perserkungen som heter Koresh, eller Kyros beroende på hur man läser i texterna, han har fått makten. Och han har en liten annan teknik när det gäller det här med främmande folk och fångar. Så han tänker att om jag är välvillig mot dem och låter dem liksom få en viss eget självstyre, så kommer jag nog kunna hålla mig väl med dem. Och så kommer jag ändå kunna styra över dem. Sagt och gjort. Och här kommer vi in i berättelsen. Och låt oss läsa då de första verserna i Esra-boken. Följ gärna med i din bibel, i bibelappen. Eller så här på skärmen, för alla texterna kommer här. Så här står det. Så säger Koresh, kungen av Persien. Herren himmelens Gud har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus, och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folken på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Huvudmännen för Juda och Benjamins familjer samt prästerna och leviterna, alla de vilka sinnen Gud hade påverkat, gjorde sig redo att ge sig av för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem. Riktigt första versen som jag inte läste för er, så står att Gud hade påverkat kung Kores sinne. Och han påverkade folkets sinne. Jag tycker det här är fascinerande. För mig kommer ordet i Ordspråksboken 21 om att Herren styr kungars tankar som vattenbäckar. Är det vi människor som styr politiken? Är det vi som styr världens historia? Är det vi som sätter upp tågordningen i historien? Nej, enligt Bibelns ord är det inte det. Utan där bakom allt finns någonstans vår Herre, vår konung, och han styr till och med kungars hjärtan som vattenbäckar. Sen kan ju du och tycka, precis som folket Israel måste ha tyckt, vad är det för mening? Varför förs vi bort? Hoppet utraderat. Finns det någon framtid? Min vän, det är aldrig kört, hörde vi Margareta inleda med, eller hur? Det är aldrig kört. Och med Gud vid rodret så är det aldrig kört. Han har koll på läget. Han vet vart historien är på väg. I den här första delen i Esra-boken får man följa med hur 50 000 människor ungefär återvänder från den babyloniska fångenskapen. Och det förstår vi sen att det är inte alla liksom med judisk härkomst som bor i det babyloniska stora riket. Utan det är en del, det är en spillra. Men de återvänder 50 000 ungefär. De kommer tillbaka under ståthållaren Zerubabels ledning och översteprästen Josua. Zerubabel och Josua, ett radarpar visade sig. Ett riktigt bra radarpar. För de motiverar folket till att sätta igång och börja först bygga upp altaret för att kunna offra till himmelens Gud. Och sen sätter de igång och bygger upp templet i Jerusalem. Ungefär ett år efter att de har kommit tillbaka till landet så påbörjar de byggnationen av templet. Och nu börjar det bli riktigt intressant. Jag vill säga något om att inte bry sig för mycket om det som förr var. Vi läser i kapitel 3. Häng med. När byggnadsarbetarna la grunden till Herrens tempel intog prästerna sina platser i ämbetsskrud med trumpeter. Leviterna, Asafs söner, hade symboler och tillsammans prisade de Herren efter den ordning som Israels kung David hade gett. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god, evig är hans nåd mot Israel. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden var lagd till Herrens hus. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var glada, så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det glada jubelropet och folkets högljudda gråt. För folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Hör ni det jag hör? Fantastisk händelse i folkets historia. De har återvänt och nu lägger de grunden till templet. Och så blir det både gråt och jubel samtidigt. Och det är så mycket gråt och det är så mycket jubel så att det hörs vida omkring. Och det måste ha hörts bland andra folk och de som bodde kring de återvändande judarna. Och det intressanta blir nu att vi kan läsa om precis den här händelsen på ett annat ställe i Bibeln. Vi kan läsa om det i Haggai bok. Haggai, denna lilla profet, längst bak nästan i Gamla testamentet. Man brukar säga att Haggai tillhör de 12 små profeterna. Så det här är en liten profet, men ack så viktig. Lyssna vad han säger, precis om den händelse vi nyss läste. Så här står det. Säg till Zerubabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till överste prästen Josua, Josadaks son, och till dem som är kvar av folket. Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som ingenting i era ögon? Men var nu frimodig, Zerubabel, säger Herren. Var frimodig, du överste präst Josua, Josadaks son. Var frimodig, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, för jag är med er, säger Herren Sebaot. Det löftet jag gav er när ni drog ut ur Egypten och min ande är mitt ibland er, var inte rädda. Alltså det fanns en grupp med av återvändarna som var gamla nog att komma ihåg det forna templets glans och härlighet. Alltså man hade klara minnesbilder fortfarande bland folket av hur det en gång var. Hur Gud var där med sin närvaro i templet, i Jerusalem. Hur folket kunde känna sig säkra därför att Gud var den som regerade. Gud var där med sin härlighet. Och det som är intressant är ju just detta klagande och gråtande. Jag inbillar mig att man grät därför att man jämförde. Man jämförde den här grunden som nu är lagd. Vad ska det här bli för någonting? Det blir väl ingenting. Tänk hur fantastiskt det var. Och så grät man. Och de unga de bara, wow, vad häftigt. Vi håller på att bygga templet. Vilken underbar känsla. Och så jublade man. Och så blandades och mixades det här med generationers gråt och generationers jubel. Och ändå stod man där tillsammans för att bygga någonting nytt. Och jag tror att än hur mycket den forna glansen var viktig, så kan vi inte leva på fornminnen. Det går inte. Guds rike byggs inte på fornminnen. Utan jag tror att det är så, och det var så för folket i Israel också. Det är nu vi måste bygga templet. Det är nu vi måste bygga Guds hus. Det är inte hur var det förr nu då, Jo, det var fantastiskt när väckelsen drog fram i vårt land. Fantastiskt. Men låt oss bygga det som är nu. Låt oss se det Gud håller på att göra i vårt land. Där finns framtiden. Där finns det som Gud vill göra för vårt land också. Han har inte fastnat i det som fordom var. Det som en gång var. Jesaja skriver det här. Titta vad Jesaja skriver. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Vi lever inte på minnen i Guds rike och Guds församling. Det finns en kontinuitet som är god. Israels folk hade en historia där de visste, de lärde de unga vad denna historia handlade om. Gud hade befriat folket från slaveri. Gud hade fört dem genom öknen. Han var där med sin egen närvaro. Och då är det viktigt att konstatera. Kontinuiteten med det som förr var, den forna glansen, och det som nu är på väg och det Gud håller på att göra i vår tid, handlar inte om hur mycket det sitter i tempelväggar eller kyrkväggar av hans härlighet. Utan det handlar om hans egen närvaro går med hans folk. Och det visste någonstans Israel innerst inne. Alltså om inte du, Gud, går med oss, sa Mose. Om inte din närvaro går med oss, så går vi inte alls, sa Mose till Gud. Och vet du, jag tror att det är precis den bönen vi behöver be i vår tid. Vi behöver inse att det som vi bygger, oavsett om det handlar om den här församlingen eller Guds rike i stort, så bygger vi det för att vi vill ha Gud med oss. Det är Gud som måste vara byggmästaren. Det är inte vi. Sen vill vi höra hans röst. Vi vill förstå hur vi ska bygga med honom. Hur vi ska göra i konstruktionen av hans hus. Både bildligt och kanske rent av också fysiskt. Alltså det finns en kontinuitet. Men det gällde för folket då och det gäller för församlingen nu att förstå att det handlar om Guds närvaro och inte något annat. För annars bygger vi in oss i fornminnen. Annars bygger vi in oss och stannar upp och blir på något sätt fast i det som en gång var. När Gud vill leda sitt folk vidare. Men det intressanta är ju också i den här berättelsen i Esra. Vad händer då? Man börjar bygga, man lägger grunden. Man fortsätter byggnationerna. Men man möter motstånd. Rejält motstånd. Och därför kommer man till ett läge som vi också kan läsa. Jag tror att jag är i kapitel 4 nu. Jag är lite osäker. Vilket kapitel i Esra. När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att det som återvänt från fångenskapen höll på att bygga tempel åt Herren, Israels Gud, gick de till Zerubabel, huvudmännen för familjerna, och sa till dem: vi vill bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud precis som ni, och vi har offrat åt honom ända sen kung Esarhaddon av Assyrien lät föra oss hit. Men Zerubabel och Jeshua och de andra huvudmännen för Israels familjer sa till dem: ni får inte bygga ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi ska själva bygga huset åt Herren Israels Gud, så som kung Koresh av Persien har befallt oss. Men folket i landet fick judarna tappa modet och avskräckte dem från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och hindrade deras planer så länge kung Koresh av Persien levde. Och sedan ända tills dess att kung Darius av Persien började regera. Det fanns alltså människor som bodde i landet när judarna återvände. Som på något sätt antingen var uppmixade med judisk befolkning eller kanske var ett blandfolk. Och som menar sig att vi tror väl på samma Gud. Kan inte vi få vara med och bygga upp templet? Det här är ju häftigt, det händer ju någonting. Och samtidigt förstår man i texten när man läser. De var motståndare till judarnas sak. De var motståndare till folkets liksom återuppbyggnad. Och därför insåg också Zerubabel och Josua, ståthållaren och prästen, det funkar inte. Om vi ska bestå som folk, så måste vi få bygga templet till den Gud vi tillber, så att det inte blir något annat av det. Och därför sa de nej. Och motståndet ökade kraftigt, såklart. Och utifrån texterna kan man förstå att motståndet var så kraftfullt så att allting avstannade. Arbetet upphörde åtminstone i 9 år, troligtvis längre. Så en ganska lång period förflöt och man gjorde inte ett dugg på templet längre. Men det är aldrig kört. Det är aldrig kört. Och därför vill jag säga någonting om det profetiska ordet. Och då läser vi fortsatt i texten i början på kapitel 5. Lyssna vad som händer. Motståndet har fått arbetet att lägga ner fullständigt. Var finns hoppet? Var är Gud någonstans? Vi som skulle få tillbaka templet, härligheten, Guds närvaro. Var är Gud? Så här står det i början på kapitel 5. Och profeten Haggai och Sakarja Iddos son profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israel, Guds namn som var över dem. Zerubabel, Shealtiels son, och Jeshua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Profeten Haggai kliver alltså fram med ett budskap från Gud, som vi också läste i för en stund sedan. Och han profeterar. Och någonting händer i de styrande. Någonting händer i ledarskapet och hos folket. Och återigen kan vi läsa om vad det var i Haggai bok, i den lilla profeten. Och vi läser där från kapitel 1. I kung Darius andra regeringsår, i 6:e månaden på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, Shealtiels son, ståthållare Juda, och till överste prästen Josua, Josadaks son. Han sa, så säger Herren Sebaot. Detta folk säger, tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sa, är det då tid för er att själva bo i panelklädda hus, medan detta hus ligger i ruiner? Vi hoppar fram några versar. Zerubabel och överste prästen Josua och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren, sin Guds röst, och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom. Och folket fruktade Herren. Då sa Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. Och Herren väckte en iver hos Zerubabel, Shealtiels son, ståthållare Juda, hos överste prästen Josua, Josadaks son, hos alla de som var kvar av folket, så att de började arbeta på Herrens Sebaot, sin Guds hus. Märker du att det finns en liten skillnad på beskrivningarna? Det verkar ju som att motståndet gjorde att allting dog ut. Och läser vi i Esra bok så ser vi att det förekommer en brevväxling mellan kungen och den dåvarande ståthållaren i Israels land eller i det området. Och därför kunde liksom bygget stoppas. Det fanns alltså ett politiskt motstånd. Men här ser vi plötsligt hur när arbetet har legat nere tillräckligt länge verkar det inte längre vara så under Darius regeringstid att folket liksom har ett motstånd från kungen själv att bygga vidare. Är det något annat som hindrar folket? Det är något annat som har smugit sig in i deras sätt att leva och vara, som har gjort att de inte bygger på Guds hus. Och vi läste ju texten. De panelar på sina egna hus. De bygger på sina egna projekt och glömmer bort Guds hus. Det som Gud har sagt åt dem att göra. Och det här tar profeten allvarligt, såklart. Alltså folkets intresse för deras egna projekt och byggen har tagit över så att Guds hus inte får det det ska. Så att man inte färdigställer det Gud faktiskt har gett dem som uppdrag och kallelse. Och det är det profeten påminner dem om. Det är det tydligen som profeten Haggai och Zakaria predikar där i Esra bok. När de liksom uppmuntrar folket och ledarna att ta tag igen och bygga. Lägg ner de där egna ambitionerna och ta upp igen det arbete som Herren har kallat er till. Och läser vi i Esra bok kapitel 6 så ser vi också vad det här betydde för själva byggnadsarbetet. Judarnas äldste byggde vidare och gjorde framsteg i arbetet genom profeterna Haggai och Zakarias, Iddosons profetiska ord. Man byggde och slutförde. Man byggde och slutförde det så som Israels Gud hade befallt och som kung Koresh och Darius och Artaxasta, kungen av Persien, hade befallt. Ser ni det jag ser? Alltså, det blir många ord eftersom det är många namn också som är märkliga. Men jag hoppas ni hänger med. Alltså, det är ett väldigt samspel mellan Guds hjärta och intention för folket. Och även de kungar som egentligen hörde till hedniska folk. Som någonstans får gå Guds ärende. Och så dyker de här profeterna upp. Som någonstans kommer ur myllan och får profetera så att folket igen får en iver och en glädje att fortsätta göra det Gud har sagt åt dem att göra. Jag tycker det är fascinerande att se det. Och då tänker jag, vad är det Gud behöver säga till oss i vår tid? Det avgörande för Guds församling måste ju vara att vi inte sitter kvar i det som fordom var. Tänker på den glans som en gång fanns. Utan någonstans vågar drömma och se, vad är Gud säger nu? Vad är det han leder oss till nu som sitt folk? Vad är det han säger med sitt profetiska ord rakt in i Elimförsamlingen? Och säger, det här ska ni mitt folk göra. Det här ska ni gå i. Och jag tror att det är av absolut största vikt att vi i vår församling också desperat söker oss närmare Guds hjärta. Lyssnar till hans profetiska ord till oss. Utifrån Bibelns ord och utifrån det han säger till oss som gemenskap. Vad är det han säger åt oss att bygga på? Vad är det han vill att vi ska göra i vår tid? Och den visionen, vänner, den kan bara växa fram om Gud får tala med sitt profetiska ord in i vår gemenskap. In i våra liv. Det är hans ord som väcker upp din och min iver att stå upp igen och bygga. Är ni med? Det här är avgörande för oss. Och jag tror att därför måste vi igen be Gud om att vi får en kärlek till hans ord. Vi måste ha en kärlek igen till Guds ord, för det är Guds ord som hjälper oss att hitta rätt. När Guds tilltal kommer till dig och mig så skiljer det andra ord och tankar och idéer från det som Gud faktiskt vill ha sagt. Dessutom är det så att vi tror på gemenskapens styrka, eller hur? Så när någon får ett tilltal, ett ord, en dröm, en vision, så tror vi att om vi gemensamt lyssnar till vad Gud har att säga till oss så kommer vi att höra gemensamt och vi kommer att höra bättre. Och vi kommer att kunna urskilja, är det här han säger? Och sen gå på det tillsammans. Låt oss be om att Guds profetiska ord får tala in i Elimförsamlingen. Och att Gud får väcka upp en iver hos dig och mig. Som inte kommer av att jag står här och vevar med mina händer eller någonting. Utan som kommer av att Gud helt enkelt talar till oss. Jag tror att det är av största vikt att vi tar det till oss. Och att vi i församlingsledningen gör det. Och att vi som församling gör det. Låt oss be. Vad är det vi bygger på idag? Håller vi på att panela bara på våra egna projekt? Eller är vi med och bygger Guds hus? Det han har sagt. Och om inte den där given finns där. Så behöver Gud få väcka den, mina vänner. I dig, i mig, i oss. Så att vi gemensamt vet vad vi håller på med. Vi är inte bara församling för att vara församling. Vi är församling med ett syfte. Vi är församling med någonting som Gud har lagt ner i dig och mig. Han har lagt ner det tidigare i Elims historia. Han vill lägga ner det nu också i våra hjärtan. Så att vi går och gör det han säger. Låt oss gå in för mot den sista delen. Esra kommer in på planen. Och det här är intressant. Esra är skriftlärd. Han är präst. Han är kunnig i Herrens lag. Och han kommer in och gör liksom en reformation andligen med folket. Om nu den första delen i Esra bok handlar om att bygga upp templet och göra det färdigt, så handlar andra delen om, eller den sista delen i Esra bok, om att Esra kommer in till folket, tillbaka till Jerusalem, för att bygga upp folket andligen igen. Det står där, som ni ser, inte ser, men där ser ni det, att Esra var skriftlärd och mycket kunnig i Mose lag. Den som Herren, Israels Gud, hade gett kungen, gav honom allt han begärde, eftersom Herren, hans hand, Guds hand, var över honom. Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel. Man brukar kalla Esra för den andre Moses. Varför det? Jo, det är för att det var så viktigt det han gjorde med folket. Han återvänder från fångenskapen. Han kommer med en kunskap om Guds lag och Guds ord. Han läser upp den, och vi kommer att möta det i Nehemja bok sen. Hur Esra får läsa Guds lag för folket. Så att det sker en omvändelse hos folket. Men redan här i Esra bok så tar Esra ett tu med en del saker i folket. Han har ett syfte med sig från kungen, och det är att undersöka förhållandena i Juda och Jerusalem utifrån den Guds lag som är i din hand, skriver kungen i hans liksom brev, i det uppdrag som Esra har. Och Esra, han är en oerhört vis och klok man, kanske just därför han också kallas den andre Moses. Och han förkunnar Guds lagar. Och som ni ser i texten här, så säger till och med kung Kores åt honom. Du ska förkunna för dem som inte förstår lagen. Betänk då att det här, vi talar om en hednisk kung. Som säger, du Esra sänder jag tillbaka för att du ska upprätta lag och ordning där borta i landet bortom floden. Och du ska göra det med den Guds lag som du har i din hand och i ditt hjärta. Och den som inte förstår, och den som inte har fattat, och den som inte tror, den ska du undervisa. Och så sänds han iväg på ett väldigt viktigt uppdrag. Och den skara som återvänder med Esra, och det här är faktiskt ungefär 60 år efter den här första gruppen. Den gruppen som nu återkommer är ungefär 5000 personer. Men ganska snart får Esra ett mycket jobbigt budskap, och här kommer det. Vi läser i kapitel 9. Varken Israels folk, eller prästerna, eller leviterna har hållit sig avskilda från de främmande folken och deras avskyvärda handlingar. De har tagit hustrur åt sig och sina söner bland deras döttrar, och det heliga släktet har blandat sig med den främmande folken. Förstarna och föreståndarna var de första att begå sådan otrohet. När jag hörde det, och nu är det Esra som skriver själv, rev jag sönder mina kläder och min mantel och slet mitt hår och skägg och blev sittande förstummad. Då kom alla de som fruktade Israels Guds ord och samlades hos mig på grund av den otrohet som den hemkomna fångarna hade begått. Jag blev sittande i stum sorg ända fram till kvällsoffret. Esra är så bedrövad, så fylld av sorg, så han ber om Guds förlåtelse över folkets synd. Och när kvällsoffret kommer, han sitter där i sin skam och sin oro, så vänder han sig till Gud i bön. Han beklagar sig, han ber om förlåtelse. Och vi läser också en liten kort del av hans bön där han säger så här i slutet. Herre, Israels Gud, du är rättfärdig, eftersom vi denna dag finns kvar som en räddad rest. Se här, ligger vi nu i vår skuld inför dig. Efter det som har hänt kan ingen bestå inför dig. Den här bekännelsen, den här sorgen, den här smärtan hos Esra smittar sig till hela folket som samlas runt om honom. Och så gråter folket bittert. Och vi läser: vi har varit otrogna mot vår Gud genom att ta oss främmande kvinnor från de andra folken här i landet. Men det finns fortfarande hopp för Israel trots detta. Låt oss nu sluta förbund med vår Gud och skicka bort alla sådana kvinnor och deras barn. Enligt rådet från min Herre och de som fruktar vår Guds bud. Låt oss följa lagen. Stå upp, för den uppgiften faller på dig och vi ska vara med dig. Fatta mod och gå till handling, säger de då till Esra. Då reste sig Esra och lät de främsta bland prästerna och leviterna och hela Israel avlägga en ed att de skulle göra som man hade sagt. Och så står det längre ner i kapitel 9. Det som hade kommit tillbaka från fångenskapen gjorde som man hade sagt. Och så slutar Esra bok med en uppräkning av alla de som hade tagit sig främmande kvinnor och gift sig med dem och till och med fått barn med dem. Och det är ganska uppenbart i slutet på Esra bok att Esra ser till att skilsmässorna blir av så att folket kan hålla sig rena. Och nu dyker det upp en del frågor hos dig och hos mig. Varför i all sin dar måste det här ske? Vad är det som händer? Måste det ske skilsmässor bara för att det inte är exakt det som Esra tycker att det ska vara? Eller som det kanske någonstans står i lagen? Det vi måste läsa utifrån det här, det är att läsa det i sin kontext. I sitt sammanhang. Om Israels folk skulle bestå, om de skulle finnas kvar med sin tro, med sitt arv och vara ett budskap in i nästa tid och nästa generation och till vår tid, så var det tvunget någonstans, om de inte helt skulle assimileras, att avskilja sig från de främmande folken. Att stå upp för det de visste var Guds kallelse till dem som folk. Och det här kan ju vi ha svårt att svälja. Vi kan ju tycka att det är väldigt märkligt. Men någonstans måste vi se det utifrån den delen. Alltså en räddad skara som står upp, som är med om ett andra exodus, som får göra ett uttåg igen från Babylon och ett uttåg från gamla gudar, dåliga gudar, avgudar, och igen bli Guds förbundsfolk som står fast vid det som Gud har sagt. Jag tror att det är det här vi måste se. Och jag tänker på oss också, Guds församling i vår tid. Det finns ju ett ganska starkt assimileringshot mot Guds församling. Eller hur? Alltså sekulariseringen trycker på. Vi backar undan. Vi hörde nyss om riksdagen och gruppen där som ber, där man inte längre ens har sitt namn tillräckligt tydligt i gruppen. Var det så? Var det någon som sa det här? Eller var det någon annanstans jag hörde det? Ja, det kanske var någon annan som sa det till mig. Alltså det som förut innebar att det var en stor del av riksdagen som var med i den kristna gruppen. Idag består det några få som inte ens riktigt vill gå ut med sitt namn. Alltså vad är det som händer i vårt land? Vad är det som händer när Guds folk backar för långt? Jo, annat tar plats. Annat kommer in. Och jag tror att det finns någonting av ett budskap till oss där också. Vi behöver inte vara rädda för att vi ska assimileras i vår tid, utan vi får stå upp för den tro som vi har. Det hopp som vi har, den Gud som vi har. På den tiden fick folket skilja sig från alla de som de hade tagit ihop med, som inte var israeliter. Därför att på något sätt få bevara hoppet och tron och att Guds tillbedjan skulle få finnas kvar där. Och nu ska jag avsluta. Jag vill bara sammanfatta. Jag tror att det finns ett tilltal i Esra bok till dig och mig och till oss som församling. Gud kallar oss att modigt stå upp, att lämna det som förr var, att inte sitta fast i det. Utan att be och tro att Gud har ett tilltal till oss idag, nu. Det finns någonting att bygga på nu. Och redan nu har Gud börjat, märker vi det inte? Gud har redan påbörjat det. För det andra så tror jag att vi behöver verkligen Guds profetiska ord. Han behöver få förlösa en iver i oss, i dig och mig och oss som församling. Att verkligen gripa oss an verket. Att stå upp och bygga Guds rike och Guds hus. Där vi är nu. Där vi finns som församling. Där vi tar beslut om budgetar och ombyggnationer och allt vad det är. Så behöver vi också förstå, vad är det Gud säger till oss? Hur ska vi bygga hans verk, hans rike, hans hus? Och för det tredje, slutligen, vi behöver också vara ärliga och vaksamma över det som faktiskt hotar och tränga undan oss. Den sekularisering som kryper in i ditt och mitt hjärta. Där vi drar oss sakta men säkert undan. Vi behöver steppa upp igen och säga att vi tror på vår Gud. Det handlar inte om att vara blind för andra och andra livsåskådningar och dialoger och allt det. Utan det handlar om att vara trygg med vad vi vet att vi tror på. Och att hålla oss till Guds ord och veta vem det är som står på vår sida. Och det här tror jag är oerhört viktigt för oss. Och låt oss be om det. Låt oss be om ljus att se vad som behövs. Mod att gå in i det och kraft att förverkliga det också. Det är vad vi ska göra. Amen säger vi där. Och nästa söndag, då blir det Esters bok. Då måste ni komma. Ester är här också tror jag. Ja, precis. Vi ber tillsammans. Herre, tack för ditt ord till oss. Tack för att du visar oss genom ditt ord hur du bygger din församling, ditt folk genom historien. Du visar för oss hur det aldrig är kört. Därför att när du är med, Herre, så finns det alltid nya vägar att gå. Det finns alltid mer att upptäcka. Det är aldrig kört. Och jag ber för var och en av oss som sitter här nu. Oavsett hur tydligt vi har hört predikan eller vad som egentligen fastnade, så ber jag, Herre, att du ska fortsätta ditt verk i oss. Jag ber att du ska låta våra hjärtan fyllas av en profetisk iver att göra det du säger åt oss. Så kom i lovsången och bönen nu, Herre. Kom i den sista delen av vår gudstjänst. Var nära, berör oss, tala till oss och för oss längre in i det som är din plan och ditt bygge tillsammans med oss. Amen.